Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Det var ett tilltal jag fick faktiskt en gång. När jag blev frälst och slog upp Bibeln första gången. Och det har följt mig. Sen dess har jag ju träffat min fru Elvor. Och då har det här med sanningen kanske blivit ännu mer betydelsefullt. För Gud, han vill att vi ska varna människor för lögn som kommer emot Guds folk. Och vi vet vem som står bakom lögnen, för djävulen är lögnens fader. Men nu ska vi hålla oss till sanningen ett tag. Sanningen är ordet grekiska aletheia. Och det är ett avtäckande om någonting. Och det som avtäcks då är den sanna kunskapen om vem Gud är och vad han vill. Och Gud vill att det är kärleken till sanningen som ska driva oss. Både Jesus, Johannes och martyrerna, apostlarna där, fick ge sitt liv för sanningen. De var så drivna av sanningen, kärleken till sanningen, att de fick ge sina liv. Och vad är sanning, sa Pilatus. Han kände inte Gud. Och det sa han till Jesus som var sanningen personifierad. Och man kan säga att det är precis det man gör idag. Man känner inte sanningen. Så därför så brukar man mynta uttrycket alla blir saliga på sin tro. Och det är ju faktiskt inte sant. För salig kan du bara bli genom att tro på sanningen. Och sanningen är ju kunskapen om vem Gud är och vad han vill. Vi kristna, vi är ju satta till att gå ut och göra alla folk till lärjungar, döpande dem och undervisa dem om. Vad ska vi undervisa dem om? Vad ska vi ge dem sanningen? I Romarbrevet 12 och 2 så varnar oss Bibeln för någonting, och det är att inte forma oss efter denna tidsåldern. Och jag försöker nu att slå upp Bibeln. Jag hade inte det här stället uppe, men det ska nog gå rätt så fort. Romarbrevet 12, så står det här. Jag läser ifrån 1917 års översättning. Så får det här en: skicka er inte efter denna tidens väsenden, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Och man kan ju säga då att det där måste ju vara ett sinnes förnyelse. Det är ju när vi får tag i sanningen. När vi får se vem Jesus är, då förstår vi också vem Gud är och vad han vill för någonting. Vi ska förvandla oss genom vårt sinnes förnyelse. Genom när vi får tag i sanningen. Och det står att sanningen ska göra oss fria. För några år sedan, eller 20-tal år sedan, så startades något som kallades för The Church Growth Movement. Eller kyrkotillväxtrörelsen, eller vad vi ska översätta det med. Och det gick ut på att vi ska nå det postmoderna samhället med evangelium. Som man gick ut, Rick Warren och Bill Hybels till exempel, som är några av de ledande pastorerna i denna fråga. Rick Warren gick ut och intervjuade människor hur de ville att kyrkan skulle se ut för att de skulle gå till den. Och sen sammanställde han alla svar han fick. Och sen så byggde han om sin kyrka för att ta emot människor. Och om man lyssnar till budskapet i denna kyrka, så är det väldigt lite om korset, väldigt lite om omvändelse. Det är mest lovsång. Men lovsång till vem? Det kan man ju verkligen undra. För sanningen är ju som ska driva oss. Och om man då inte predikar den Jesus som är sanningen. Du kan se i de här kyrkolokalerna att du plockar bort stötande kors. Och du vattnar ner budskapet om omvändelse, dop och frälsning. Det står i min bibel att i Hebreerbrevet så står det om grunderna. Så står det att en av de grunderna är, jag tror det står i Hebreerbrevet 6, va? Står det inte där, vi ska se här. Jag har inte slagit upp det heller, men det kom för mig bara nu. Så står det om där står det i Hebreerbrevet 6:1, grunderna om läran om Kristus. Där står det med undervisning om dop, handpåläggning om ditt dödas uppståndelse och en evig dom. Tänk att det finns en evig dom. Och det är alltså att vara för evigt utestängd ifrån frälsningen. Och det ordet kan du översätta som apoleia på grekiska där. Och du kommer att få se det översatt med fördärv också. Idag har det gått 20-30 år sedan Robert Schuller och Bill Hybels och Rick Warren börjar påverka kristenheten i de här tankarna. Alltså att du måste förändra budskapet för att nå denna postmoderna värld där man inte har sanningen som någon mått, utan man säger att du blir salig på din egen tro. Och idag måste vi ställa oss frågan: vilken frukt ser vi idag? Du kanske inte såg den frukten då, men nu har det gått så många år så man kan fråga sig. Det finns faktiskt bara två håll en tro kan gå åt. Den ena är grekiska ordet eis, där det står tro på Jesus, så brukar det stå tro eis Jesus. Och det är en rörelse in emot centrum om någonting. Eller också kan det stå tro på sanningen, och då står det också eis. Det är en rörelse in emot centrum om någonting. Det andra ordet jag vill ta upp, det är ordet ex. Och det betyder en rörelse ut ifrån centrum av någonting. Så när du ska pröva frukt, då kan man säga så här: bär eller går transporten ut ifrån sanningen, eller går transporten eller tron in emot sanningen? Nu har det gått 30 år sedan, så idag tror jag nog vi kan se frukterna. Jag kommer att komma fram till det lite senare. Schullers, Hybels och Rick Warrens senaste uttalanden. Man har gjort sådana uttalanden som man fattar att det stora avfallet som Bibeln talar om och förödelsen som orsakar styggelsen eller styggelsens förödelse är mycket, mycket nära. Vi vet att antikrist kan inte träda fram förrän avfallet har skett, och det kan du läsa om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Vi ser hur hela världen förbereds för ett sista stort Babylon. Du kan läsa i Uppenbarelseboken 13 om det. Där ser du ett vilddjur som kommer upp ur havet. Och vad kan det vara för hav? Jo, en del tolkare vill säga att det kommer upp ur folkhavet, och det är mycket möjligt. Fast havet är också ett annat namn på någonting. Det är ett annat namn på Medelhavet faktiskt. För det kallas i folkmun för havet. Och kanske har det med EU att göra då. Det är den tolkningen som jag tror i alla fall. Det andra vilddjuret som kommer upp, det kan du läsa om i Uppenbarelseboken 13 också, det är ett vilddjur som kommer upp ur jorden. Ett religiöst vilddjur kan man säga. Och det har faktiskt skett. Det första vilddjuret, EU, har genom FNs hjälp, du ser att EU går faktiskt upp i FN just nu, får vi nyheter om att Javier Solana och VEU kommer upp i FNs säkerhetsråd. Och mycket tyder på att det är Solana just som har startat det religiösa vilddjuret som vi kallar för AOC, som Elvor har en mycket bra undervisning om på sin våran första skiva vi spelade in. Och om man studerar Uppenbarelseboken 13 och vers 12 till exempel, så verkar det som att det står att det utövar det första vilddjurets hela myndighet i dess åsyn eller inför dess ansikte. Och när det står inför dess ansikte alltid, så betyder det att man är beredd att lyda någon fullt ut. Så det religiösa vilddjuret, ser du, det är beredd att lyda vad politikerna säger alltså. Det är beredd att lyda vad FN säger och vad FN har för planer. Och det är ju väldigt intressant när vi vet att det ska komma en sköka, som uppenbarelseboken talar om, en avfallen kristenhet alltså, med, till och med andra religioner. Och det kommer att vara som en falsk brud. Och denna falska brud kommer alltså att vandra inför antikrists ansikte. Så det är en falsk brud inför en falsk messias, det ser vi tydligt. Men om vi slår upp i första Mosebok 17 och vers 1, så säger Gud till Abraham så här: vandra inför mitt ansikte och var fullkomlig. Det hebreiska ordet tamim betyder där utan fläck eller skrynka. Det är ju intressant, för det står i Uppenbarelseboken 19 vers 7-8 om lammets bröllop att dess brud har gjort sig redo och blivit klädd i fint linne, rent och fint, utan skrynka. Och i första Mosebok 17 då: vandra inför mitt ansikte. Det är Abraham, trons fader alltså, som ska vandra inför Guds ansikte och vara beredd att lyda honom i allt. Det här ska du veta om faktiskt, för det är väldigt, väldigt betydelsefullt när du läser Bibeln. Elvor och jag träffar ju Elvor, och Gud sa att vi skulle tjäna tillsammans. Och den första jobbet vi kom in i, det var ju bara ett under att Gud öppnade. Efter bibelskolan så kom vi till en församling i Göteborg, och Gud började där tala i drömmar och syner. För det första så började vi få profetiska budskap från folk som absolut inte kände oss på något sätt. Och då sa Gud åt oss att jag kommer att uppenbara för er saker och ting som ska ske i framtiden. Och ni ska få varna mitt folk för det som kommer att komma. Och redan då så började ju vi studera de profetiska skrifterna, och man började ju ha en aning lite om vad som skulle komma. Men vi fattade inte då, för jag tror att tiden inte var inne. Det tar ett par år innan Gud kan forma fram ett redskap eller ett kärl som man kan använda faktiskt. Och det går alltid genom korset. Det är alltid genom korsets väg som Gud för fram sina kärl, genom lidande. Och ja, så att man ödmjukar sitt hjärta inför Gud så att han kan börja tala. Och det dröjde inte så många år. Sen började Gud att tala i drömmar och i syner, precis som han hade sagt att han skulle göra. Han visade till exempel en församling där vi tjänade, kom det en pastor som började köra in de här nya church growth tankarna i församlingen. Han började kopiera Bill Hybels och church growth metoder och snart så kom korset bort, och upp kom svarta skynken. Hela församlingen delas in i cellgrupper. Budskapet vattnades ofta ner, så folk till och med lämnade, för att man säger att man fick ingen undervisning. Nu börjar Gud att varna. Han börjar tala om saker och ting som vi kanske inte förstod då. Men en natt så hade jag en väldigt konstig dröm. Jag fattade inte ett smack om vad den här drömmen hade. Men Elvor, hon sa direkt: du, den där drömmen, den står i Bibeln, och det är andra Petrusbrevets andra kapitel och första vers. Uppenbarelsen handlade om falska profeter. Jag vill inte tala om drömmen, men andra Petrusbrevet 2:1 så står de falska profeter, de som ska gå före och lysa alltså, visa vägen. Falska vägvisare uppstod bland folket, och de kommer att på smygvägar införa fördärvliga partimeningar, splittringar också, och dra över sig plötsligt fördärv, står det. Och fördärv där är ordet apoleia. Och det är inte så roligt ord, för det betyder faktiskt en evig dom, borta från Guds ansikte, ett fördärv. Och där står det att de ska få många efterföljare i sin lösaktighet, apoleia. Det står väldigt, väldigt dåligt tycker jag översatt i den här 17 års översättning. På engelskan står det mycket bättre. Det står att, där står det att det ska komma en transport X ut. Och många kommer att följa med den transporten ut. Och den kommer att leda till Apoleia. Att den kommer att leda till fördärv. Och de som är på väg ut till fördärvet, står det, för deras skull ska sanningens väg bli smädad. Och sanningens väg, det måste ju vara att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Han är enda vägen till Gud. Det finns ingen annan väg än den. Det står att, som jag läste förut, att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom honom. Du måste alltså ha Jesus Kristus för att överhuvudtaget bli frälst och komma till Fadern. Vi har en treenighet där genom Fadern, Sonen och den helige Ande. Med andra ord alltså, många kommer att följa de falska profeterna på det här tåget som leder ut ur Kristus. Och det var precis vad drömmen handlade om. Uppenbarelsen handlar om att det kommer ett tåg, en transport som leder ut ur Kristus. Och när jag hade den här drömmen då, så var det ju väldigt, jag fattar ju inte liksom konsekvenserna, men idag när jag läser, när vi läser om Apoleia, så förstår jag hur allvarligt detta är. Alltså en evig dom, ett evigt fördärv. Man har inte tänkt sig idag liksom att tänka sig Gud sådan att han tillåter, det är många som säger att alla blir frälsta, men Bibeln säger ju inte så. En annan gång så hade jag en precis likadan syn när vi stod. Elvor och jag stod i bönegrupp och Gud började uppenbara att ett tåg är på väg ut ur en klippa. Och tåget kommer att passera på en bro som är byggd på en romersk pelare från 300-talet som var helt sprucken. Och slutsatsen av den drömmen var, eller synen, att det tåget kommer också att gå i fördärvet. Och fördärvet där är ju givetvis samma ord, apoleia. Man kommer att missa frälsningen. Ett tillstånd alltså efter döden av en evig uteslutning från frälsningen, en evig dom, en total förintelse. Det tycker jag inte någon människa är värd, så det är därför vi måste varna. För att det är så viktigt idag att vi läser Bibeln och håller fast vid de läror som Jesus och apostlarna har gett oss en gång. Det står i Judasbrevet om det. Och i samma veva som vi var i Gilead så kom det en pastor dit som upplevde hur Gud talade, och det budskapet han hade, det var ifrån Judas brev. Och hur rätt han hade, eller inte han hade, men det budskapet han hade, det var så rätt. Där står att mina älskade, i Judas, han var så, hade sån nöd, för han ville skriva till församlingen om vår gemensamma frälsning. Jag finner det nödvändigt, i vers 3 står det här, i min skrivelse förmana er för att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt det heliga. Alltså den lära, den tro, den uppenbarelse som apostlarna fick, som Jesus lämnade över till apostlarna, som apostlarna lämnade över till andra troende. Den läran kan man inte lägga någonting till eller dra ifrån. Det är därför det står att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad oss. Så även andra som kom dit bekräftade samma sak, att snart kommer det att komma ett avfall från tron. Harry Potter till exempel, den amerikanske förkunnaren som är ganska känd, Han var här, jag tror det var 1984, som han predikade om ett avfall där han såg hur innan Jesu Kristi tillkommelse så skulle det komma ogräs. Och det här ogräset, du kan läsa om liknelsen i Matteus 13, att strax före Jesu tillkommelse så kommer ogräset samlas in i knippor för att brännas. Sen profeterar han att vi kommer att få se en falsk väckelse som bara är på ytan. Att vi kommer att få se hur ogräset samlas in först. Det var ju intressant, för det var ju precis vad det här handlar om. Avfallet kommer först. Och avfallet kommer antagligen att se ut som en väckelse. I kapitel 3 senare så säger Petrus i andra Petrusbrevet 3:16. Nu kommer du ihåg vad vi har tagit upp, vad jag drömde där. Vad vi fick, Elvor och jag, i andra Petrusbrevet 2. Transporten ut ur Kristus, står de där, som falska profeterna kommer att gå i spetsen för. Så läser vi i andra Petrusbrevet 3:16 så här. Så gör han i alla sina brev när han i dem talar om sånt, fast den visserligen i dem finns ett och annat som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyder. På grekiska där står det förvrider. Och det som är intressant är att ordet på hebreiska för laglöshet är avon. Och det kan man säga betyder egentligen att förvrida Herrens ord så att det passar mig. Det är väl så vi gör, va, när vi vill ha något för vår egen vinning. Vi vrider Guds sanning. Men det är just det som är laglöshet. Så som de också gör med de övriga skrifterna, till sig själva till fördärv. Och det står det ordet apoleia som betyder evigdom. Och än en gång så ser vi vad Herren varnade för. Den som lägger till något eller drar ifrån något från denna bok, står det i Uppenbarelseboken, från honom ska Gud ta bort hans namn ur livets bok. Och sen står det i vers 17, och det här vill jag du ska lägga märke till, kära vän. För när Bibeln repeterar någonting, då betyder det att det är så oerhört viktigt för oss att förstå. Det står så här: Då ni således, mina älskare, har fått veta detta i förväg. Vilket? Jo, så ta er tillvara för att bli indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora ert fäste. Man skulle kunna säga förlora er frälsning. Här repeteras alltså andra Petrusbrevet 2. En transport ut ur Kristus. Och det här varnar Bibeln oss för igen och säger: ni har fått veta detta före. Alltså att det kommer att komma ett stort avfall ifrån tron. Och det avfallet kommer att handla om att man kommer att förneka Jesus som enda vägen till Gud. Hör det, för det här handlar om. Man kommer att förneka att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Och när det gällde de profetiska skrifterna, jag tänker på Jesu Kristi första tillkommelse, så säger ju Herren till folk så här: hycklare. Det betyder att ni lever under en mask eller i mörker. Varför kan ni ej urskilja denna tid? Alltså tiden för Jesu första tillkommelse. Det var ju så profeterat i skrifterna, så det fanns ju hur många skrifter som helst som talade om att Messias skulle komma, födas i Betlehem, han skulle hela sjuka, han skulle väcka upp döda, han skulle... Allt det här hände när Jesus kom. Ändå stod folk så som förvånade när han kom. För vet ni vad? Man var fångad i en felaktig teologi. Man hade en teologi som sa att när Jesus kommer, alltså när Messias kommer, då kommer han att ta makten och han kommer att slänga ut romarna och han kommer att liksom komma som en riktig kung, som ett lejon. Men Jesus, vet ni, han kom inte som ett lejon, han kom som ett lamm. Som ett lamm som för bort att slaktas. Han ropade inte på gatorna, han höjde inte sin röst. Nej, han var ju lätt att missa när man hade en felaktig teologi om hur han skulle komma. Och jag är väldigt rädd för idag att kristenheten har en felaktig eskatologi som säger ungefär så här. Man kallar den även för darbyism. Och man lär att ungefär 7 år innan Jesus kommer att komma tillbaka synligt, så kommer han att komma tillbaka hemligt för att lyfta hem sin brud, för att vi ska slippa vedermödan. Ungefär så grundläggande kan man säga att den läran handlar om. Och det här är ju en lära som Elvor kan, du kan gå till Elvors undervisning om Jesu Kristi tillkommelse. Där tar hon upp den. Hon kommer nog göra ett band till på den, så du kommer att få höra hur fel detta är och hur farligt det är att tro något sånt. För då behöver du ju inte ens titta efter de tidstecknen som är. Och jag vill bara repetera lite jättesnabbt här att just nu har du en man som kommer upp ur 10 horn i Europa. Han är knuten till talet 666 på 2 utkårelser. Han har ett stort säkerhets- och handelsförbund med Israel och massor av länder runt Medelhavet. Han har ett stort satellitsystem som kallas för Galileo, som handlar om en jättestor övervakningsapparat och även en pengatransaktionsmodell. Det är ni. Vi vet av skrifterna att antikrist och den falske profeten kommer att vara involverad i något som handlar om att köpa och sälja. Alltså någonting som har med ett märke och pengatransaktion att göra. Så nu vi förstår att nu lever vi väldigt nära. Den här satelliten finns redan. Och det står i EU:s stadgar att Javier Solana kommer vid en krissituation att få... Ja, han kommer att få makt över hela VEU, hela denna enorma armé som EU försöker att bygga upp, och även kommer han att få tillgång till denna satellitsystem. Och säkra källor säger att det är även han som har startat FN:s, ska man säga, religiösa gren som heter AOC. AOC. Och AOC tar också Elvor upp, men jag vill bara tala om att man vill alltså föra ihop judendom, kristendom och islam vill man göra. För att bilda en enda världsreligion. Så därför pågår det just nu en nedbrytning av den kristna tron. Det kanske ni har märkt. Och man talar väldigt illa om fundamentalism överhuvudtaget på många ställen. Det stod i andra Petrusbrevet 3:17 att vi skulle vakta, står det, vakta. Och då kan man ju undra, vad då vakta? Jo, det grekiska ordet för att vakta, det är att gå upp på ett berg, titta runt om och kunna lägga ihop totalsumman för att kunna se, jo, svaret eller... Och det här är också det grekiska ordet för visdom. Det kommer av sofia, som betyder sofim, hebreiska väktare. Och det står faktiskt i Uppenbarelseboken 13 och vers 18. Vi kan gå dit, ska vi se. Uppenbarelseboken 13 och vers 18. Det här är intressant. Där står det att här gäller det att vara vis. Hur är man när man är vis? Jo, man går upp på ett berg, va? Och det står, den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Han lägger ihop summan. Vad är det för summa? Jo, Jag skulle tro att man kan tolka den här versen så här. Att precis när det här sker, att antikrist ska kliva fram, så om du är vis då och har uppenbarelse från Gud om vad som är sanning, så står du på ett berg. Du ser alla profetior som sker och du ser hela världsläget. Och du kan lägga ihop summan av vad som händer, så därför kan du räkna ut vilddjurets tal. Och det står att vilddjurets tal är 666. Och jag skulle rekommendera dig att lyssna till Elvors undervisning EU och antikrist, som finns på vår hemsida. Vi har också spelat in CD. Där kommer du att få höra 666 ännu mera förklarat. Där stod det varning för, alltså att vi ska vakta, vi ska kunna lägga ihop hela summan och förstå vem det är som är antikrist, eller i alla fall vad systemet är som är antikrist. Och varför det är så? Jo, så att vi inte transporteras ut tillsammans med de laglösa. Alltså det som medvetet förvrider skriften. I andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, där kan du läsa om att det ska ske ett stort avfall ifrån tron. Där står det i bestämd form som en plötslig händelse. Paulus skriver alltså att det kommer att komma en transport som kommer att föra ut och uppenbara den laglöse, eller som det står, laglösheten. Och namnet som används där bland annat är Judas. Judas, the son of perdition står det, alltså sonen som ska gå i fördärvet. Just det namnet används om Judas i Johannes 17 och 12. Johannes 17 och 12. Och nu kommer jag bara säga en liten parentes. Jag tycker att det är intressant i alla fall att veta att Judas försvann ut i mörkret på grund av en nattvard. Och varför säger jag det för? Jo, för att idag så talas det väldigt mycket om Jesus, om man är verkligt närvarande i ett bröd som katolska kyrkan kallar för eukaristen eller inte, som deras egna profeter varnar för, eller säger att närvaron i de katolska gudstjänsterna kommer att öka på grund av denna brödbit, alltså att Herren kommer att vara närvarande i denna nattvard, i detta bröd. Så kommer det att ske en massa under och tecken. Och det säger de är Jesu tillkommelse. Jag tror det ligger lite här i. Kan det vara så att det kommer att ske en massa under och tecken i den katolska nattvarden, där människor luras att tro att i den här brödbiten så finns verkligen Jesus Kristi personliga närvaro. Och jag vill säga åt dig att om du läser första Johannesbrevet så blir det helt uppenbart när du läser den grekiska texten där att detta är en antikristlig lära, eftersom Bibeln klart och tydligt säger att Jesus Kristus blev i mänsklig form vid födelsen. Han förblev Jesus Kristus Messias i mänsklig form även på sitt kors och i sin död, och han uppstod och for upp till himlen fortfarande i mänsklig form, och han kommer att komma tillbaka också i mänsklig form. Och när jag säger i mänsklig form, då menar jag alltså att han är både Gud och människa på en gång. Det tycker jag är en väldigt trygghet, att han fortfarande är människa. Han är fortfarande Gud och han är fortfarande människa. För annars skulle han inte kunna vara en medlare mellan Gud och människa, om han inte vore där. Det skulle vara omöjligt. Men Jesus, han gick också som människa genom allt. Och han var samtidigt Gud. Den här transporten av ett avfall och en transport ur Kristus, det kan du läsa om också i Johannesbrevet. Jag kan bara lägga till som en parentes. Man kan ju inte hjälpa hur Gud talar, men Herren har faktiskt visat. Vi har varit i minst tre församlingar som använder de här moderna byggstrukturerna. Och där har Herren visat på olika sätt för Elvor och mig genom uppenbarelsens ande att Judas är med på något konstigt sätt. Och vi har undrat vad detta är ända tills vi förstod att Herren ville visa oss att detta är antikrists ande. Det var ju intressant. Antikrists ande. Så det gäller att vara driven av rätt drivkraft. Vi ska vara drivna av kärleken till Jesus, kärleken till sanningen. Judas, han var driven av kärleken till pengar eller kärleken till egen makt. Och vi får passa oss vad det är som våra motiv, vad det är som driver oss. Nu ska vi gå till första Johannesbrevet. Det här är intressant. Första Johannesbrevet 4:1, jag läser till och med vers 6. Mina älskade, tro inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud, hur många falska profeter har gått ut, ut i världen och in i världen. Ej, står det till och med efter. De har gått ut ur Kristus alltså, och de har gått in i världen. Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner, där står det homo logos, och det betyder i enlighet med skriften att Jesus är Kristus. Då tar vi det igen. Var och en ande som bekänner homo logos att Jesus är Messias kommen i köttet, han är från Gud. Och det gör tyvärr inte den katolska kyrkan. Man bekänner inte Jesus Kristus vara kommen, är nu och kommer att komma tillbaka i kroppslig gestalt. Det stämmer inte med deras lära, så där vill jag redan nu utropa en varningstecken. Men var och en ande som inte så bekänner Jesus, står det homologi och där också, han är inte av Gud. Och nu ska ni höra, den anden är antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma och redan nu finns eller är i världen. Ni kära barn, era av Gud, ni har övervunnit dessa, ty han som är i er är större än den som är i världen. De falska profeterna är av världen alltså, och därför talar de vad som är av världen. Och det är ju väldigt intressant att de här Heibels, Warren och de här olika, de kan lika gärna ha med sig Clinton eller den här militärledaren Powell eller Clintons fru eller en New Agerare som heter Ken Blanchard. Och när man har med sig dem så kallar man det här för Global Conference, och då börjar man ju sätta varningstecken med en gång. Och det är precis vad det handlar om. Det här är antikrists ande, och då ska du ta varning, för att vad har vi med världen att göra? Och det står att världen lyssnar till dem, precis vad de gör. Men vi är av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss. Den som inte är av Gud, han lyssnar inte till oss. Här känner vi en sanningens ande och villfarelsens ande. Och det var som jag sa där, att Jesus Kristus, har jag skrivit här igen, Jesus Kristus Messias alltså, blev kött, han blev människa, Gud i människogestalt vid inkarnationen, och han förblev Gud i mänsklig form från sin födelse, rakt igenom sin död, rakt igenom sin uppståndelse, och kommer alltid att förbli Gud, gudamänniskan. Vi kommer aldrig någonsin att bli Gud. Det är ren och skär villfarelse. Vi kommer aldrig någonsin att bli Gud. Vi får alltså kunskap om att laglösheten, eller anomian, som egentligen betyder att dela ut mat som inte är laglig, det kommer genom antikrists ande. Och översätter du det ordet rätt, antikrist, så betyder det egentligen, eller högst troligt ska jag vilja säga, istället för Messias. Istället för Messias. Därför är det väldigt intressant att studera just Jesaja 14 som har som överskrift Konungen i Babylon. Och jag vill ju undra vem som är konung i Nya Babylon. Jo, vi läste i Uppenbarelseboken att Nya Babylon kommer handla om en politisk ledare ur havet och en andlig ledare som även kallas för den falske profeten som kommer upp ur jorden. Och Elvors tolkning av detta tror jag är fullkomligt rätt, för hon tror att jorden, det handlar om vishet alltså, att det som kommer upp ur jorden, står det i Jakobsbrevet, det handlar om mänsklig visdom, och där står det att det är från de onda andarna. Så där tror jag hon har rätt i. Det kommer upp ett religiöst odjur som konungen i Babylon har startat, och du ska höra här. Och det handlar alltså om antikristande istället för Messias. Det står att han vill sätta sig på gudaförsamlingens berg. Detta är Guds hus alltså. Och han vill göra sig lik den högste. Vem är den högstes likhet eller avbild? Jo, det är ju Jesus, eller hur? Kristus, står det i Kolosserbrevet, är Guds perfekta avbild. Alltså antikrists ande vill kopiera Jesus. Har du hört? Han vill ta Jesu plats, han vill få tillbedjan. Fast det är inte den sanne Jesus, utan det är en kopia som utger sig för att vara Jesus. Och i Uppenbarelsebokens 9:e kapitel får du se en stjärna. Här står det om en stjärna i Jesaja 14. Och samma stjärna får i Uppenbarelseboken 9 en nyckel. Och nyckel betyder auktoritet. Att öppna avgrundens brunn. Alltså upp ur jorden kommer det någonting. Det kommer, ja vad är det, det står gräshoppor och massa saker där va. Och med andra ord, Satan får auktoritet att bedra. Och det var precis det här som hände när David Wilkerson efter Twin Towers förstörelse 2001 var det, var den 11 september, det kommer väl alla ihåg. Så var han ute och gick, om jag inte minns fel så var han i en park i New York. När Herren började uppenbara för honom att de här krafterna är lössläppta. Och vi fick i bönen en gång, Elvor och jag, se de här tornen precis innan vi åkte till Amerika. Och idag förstår jag att det var det här som satte igång detta som vi nu kommer att se, som vi kommer att kalla för det stora avfallet. Det har faktiskt med det att göra. Och Gud, Jesus sa till David Wilkerson att nu när de här krafterna är lösläppta, men vad ska jag göra då, säger David. Och då säger Gud så här: keep green, det tycker jag var roligt. Håll dig grön. Håll dig grön. Och det är det vi ska göra. Vi ska hålla oss nära honom, nära källan, så vi får vatten, levande vatten, så vi kan bevara oss gröna, friska. Vi har alltså sett Babel som kommer upp ur Uppenbarelseboken, vilddjuret från havet och vilddjuret ur jorden. Och det som nu har hänt, det är att ledarna för den här church growth-rörelsen, alltså församlingstillväxtrörelsen, har gjort ett uttalande, man kan säga en ståndpunkt, som ligger exakt i linje med vad FNs utskott för religiösa frågor, så ska vi kalla det för, det heter i alla fall AOC. Jag läser direkt ifrån citatet. Underskrivet är bland annat John Gishu, Rick Warren, Bill Hybels och Robert Schuller. De är ju kända allihop plus massor av andra. Vi har ju redan innan här varnat för vart vi är på väg. Vi har varnat en lång tid att en ny andlighet är på väg, skriver detta nyhetsbrev jag nu citerar ifrån. Och det har man gjort, man har sagt långt innan att det här kommer att ske, och nu sker det. Så därför ska vi låta det profetiska ordet lysa, står det, som en dyster vildmark. Det profetiska ordet är väldigt viktigt. Det står att man manar muslimer att älska Gud tillsammans med dem för att finna fred mellan de två religionerna. Här kommer då ett citat ifrån denna artikel. Kristna ledare manar till en interfaith-dialog som går utöver vanliga ekumeniska samtal mellan utvalda speciella ledare. Ledarna ska från båda trosinriktningarna hålla dialoger för att bygga relationer som kommer att omforma de två samhällena, alltså den kristna tron och den muslimska tron. För att det ska uppstå, kan det komma något gott verkligen ur det här, för att det ska uppstå en äkta utstrålning av vår gemensamma kärlek till Gud och för varandra. Har du hört? För att det ska uppstå en äkta utstrålning av vår gemensamma kärlek till Gud. Om man ska tolka det här rätt, så som många gör nu i USA där det här ligger, så säger man så här att man menar alltså muslimer och kristna ber till samma Gud. Det är det man vill ha fram. Och det är ju väldigt konstigt då, eller väldigt intressant, att president Bush sa precis så i TV. Och då de kristna i USA undrar vad han höll på med. Men det här är planerat, kära vänner. Det är villfarelse i dess djupaste mening. Men vad var det Gud hade varnat Elvor och mig för när han visar de här drömmarna och allting? Det kommer en transport ur Kristus som går i fördärvet, även kallat det stora avfallet från tron. Och man till och med säger i det här brevet, om vi inte gör det, anstränger oss för att göra fred tillsammans i harmoni, så kan våra eviga själar vara i fara också, kära någon. Genom det man nyss har sagt så är verkligen deras själar i fara. Man riskerar alltså att hamna utanför frälsningen. För ska man tolka det här rätt, så förnekar man faktiskt den herre som har köpt dem. Och man talar illa om den enda vägen. Kom ihåg det stod i andra Petrusbrevet. Och precis det vi fick i bön stämmer ju alltså. Det här händer nu precis framför ögonen på oss. Man tror ju knappt att det är sant, men det är det. Och Proktor heter den, som en skribent som skriver om kristna saker i tidningen. Han skriver så här, och då har jag en länk här. Du kan gå in på hemsidan sen och kanske titta. Han skräder inte orden, han skriver: kristna ledare förnekar Jesus för världsfredens skull. Och då vill jag ta er med till första Thessalonikerbrevets femte kapitel och tredje vers. Bibeln är ju helt suverän när den förklarar saker. Och där står det att Herrens dag ska komma som ett tjuv om natten. Bäst det säga, allt står väl till, ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördärv över dem, så som födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan. Det handlar alltså om fred och säkerhet. Bäst det säga. Och vad hade vi här? Jo, bäst de falska profeterna säga fred och säkerhet. Det kommer att bli en falsk fred i Israel. Den här rörelsen som har startat nu, tror vi, Elvor och jag, är början på vad Daniel 11 och 31 och Matteus 24 talar om. För om du slår upp Daniels bokens 11 kapitel och vers 31. Nu har jag den 17 års översättning. Det står mycket bättre i King James förstås. Men i stort sett så handlar det om att man ser styggelsen som orsakar fördärvet börja resa sig upp i Daniel 11 och 24. Och var kommer det att sluta? Om det börjar att resa sig upp i Daniel 11 och 31, så ska vi se vad det står i Matteus 24. Ska vi hitta där, det står om förödelsens styggelse där också, nämligen Matteus 24. Och jag tycker det är jätteintressant hur Guds ord är så enastående exakt i sin beskrivning. Det var det här som slog mig när jag förstod att man kan studera de här två ihop och se skillnaden. För det står så här: när ni nu får se förödelsens styggelse, eller styggelsen som orsakar förödelsen, stå. Då är den redan uppställd alltså. på helig plats. Den som läser detta, han ger akt härpå. Alltså finns det en djup mening, och det är den jag tror att jag förklarar just nu. För det handlar om att profanera helgedomen. Om du läser det här så ser du där i Daniel 11:31, när du läser om antikrist, så kan du där se att man ska tränga in i helgedomen och man ska profanera den. Och det betyder ju att man säger ju att Jesus inte är enda vägen till Gud. Det är det som gör Jesus helig. Han är enda vägen till Gud. Det som gör en ännu mer förundrad över detta, det måste ligga någon andemakt bakom. Det är när du kan läsa i Skärta Ekumenica. Ni vet det här dokumentet som har varit som skriveri om pingströrelsen skulle vara med i eller inte. Och det är ju ett ganska gammalt dokument. Det är ju långt innan AOC startade. Så kan man ju nästan förstå att det är en liten konspiration bakom. För du kan hitta de här påståendena även här. Det står så här. Att Skärta Ekumenica, det handlar om att man ska förbinda sig olika saker. Och nu ska du få se hur det här stämmer med AOC och vad Warren och de här talar om. Så vi tror att du har världskyrkan på gång här. Styggelsen, alltså som orsakar förödelse, eller förödelsens styggelse, för det står. Vi förbinder oss att forma Europa. Försona folk och kulturer. Det har du där, kulturer. Då menar de alltså islam till exempel, eller andra religioner. Och vi ska bevara skapelsen. Och vi vet, du ser nu allt tal om den globala uppvärmningen. Och det här kommer att föra med sig en global regering så småningom. Och där står också att vi förbinder oss att fördjupa relationen till judendom och islam. Det var väl intressant. Och vi vet att det är påven som står bakom. Och Vatikanen, så antagligen är det en plan bakom från Vatikanens håll att förena alla under påven. Vi ska se om jag hade det uppskrivet. Det finns en profetisk sida som heter, för lite upplysning då. Redan för 10 år sedan så skriver alltså Cutting Edge. Det är en pastor där som, ja, han har en väldig insikt. Han säger att New Age-medier har sagt att påven, lyssna nu, för det här kan vara uppfyllelsen till profetisk, ja, profetisk uppfyllelse. Det står att påven vid en bestämd tid ska gå upp i Jerusalem och utropa de tre religionerna till ett. Har du hört? Kan det vara så att detta är den totala uppfyllnaden av styggelsen som orsakar förödelse? För sen kan du se i Matteus 24, när den står på plats, den ska vi sätta sig i Guds tempel och säga sig själv våra Gud, då kommer den stora vedermödan. Den stora vedermödan är alltså inte 7 år, utan 3,5. En tid, 2 tider och en halv tid.